Som sagt, elfte efter trefaldighet, som Helena sa. Och jag tänker läsa texten ur Lukas evangeliet. Kapitel 18 är det, vers 9-14, och den finns på omstående sida där då, 1646, om ni vill läsa med den i boken. Till många som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp i templet för att be. Den ena var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan och lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi ber en bön. Herre, jag ber att du ska öppna ditt ord för oss. Att vi får ta del av textens kärna. I Jesu namn. Amen. Till då de som litar på att de är rättfärdiga och som ser ner på alla andra, till oss riktar sig detta ord. Det är naturligtvis aldrig fel att göra sitt bästa. Och inte heller är det på något sätt en synd att vara glad över att man lyckas med någonting som någon annan inte har lyckats med, till exempel. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om är det faktum att det aldrig finns en på förhand given norm för vad som är godkänt eller underkänt i fråga om moral, i fråga om livsstil, i fråga om anständighet och så vidare. Och än mindre finns det för det som vi här i kyrkan kallar för rättfärdigt liv. Om det hade funnits det, då hade ju inte Jesus behövt dö liksom. Nu har det gjorts försök, det ska ärligt sägas, både nu och tidigare, och i modern tid, eller för modern tid i alla fall, så har vi haft syndakataloger. Nu har vi, inte minst politiskt, syndakataloger i hög grad, så verkar den politiska debatten numera äga frågorna om moral och rättfärdighet snarare än kyrkan. Med tanke på vad som får sägas och inte sägas, vad man får tycka och inte tycka beroende på vilket läger man tillhör i den här överhettade debatten som pågår i landet. Historiskt då sett så har det ju gjorts och getts ut handledningar i hur ett rättfärdigt liv ska levas. Det har aldrig fungerat. Och att dessutom se Gamla testamentet, alltså Mose lag här som åsyftas, som ett sådant dokument är ju oerhört riskabelt, eftersom redan Paulus i Nya testamentet menar att den som försöker sig på det, han drar förbannelse över sig. I början av Galaterbrevet. Utan det som finns då istället för dessa tydliga fasta normer och så vidare är ju den relativa jämförelsen som vi alltid sysslar med någon annan. Ni som, jag tror de flesta här, tror jag, om jag tittar ut över skaran, minns det gamla svenska betygssystemet, som hur det såg ut i skolan före reformen 1990-talet. Betygen då sattes ju på en skala från 1 till 5. Och då utifrån en jämförelse med andra elevers resultat. Medelvärdet var alltid 3. Och om alla elever då teoretiskt sett skulle få eller skulle ha alla rätt på ett prov, så innebar ju inte det då att alla fick betyg 5, utan alla fick en 3. Om alla hade alla fel på provet, så var det ingen som fick en 1, utan alla fick en 3 då också. I princip var det så. I praktiken fungerade det bättre än så här. Det fanns många fördelar med det här systemet. Men för att få ett högre betyg så handlade det då om att inte prestera ett visst antal rätt på provet, utan prestera flera rätt än de andra i klassen. Så den som hade flest rätt fick 5 poäng och den som hade minst rätt fick 1 poäng. Och vi däremellan då fick dela upp oss mellan 2, 3 och 4. Och hade man då hälften rätt på ett prov, så kunde det ju i princip ge vilket betyg som helst, beroende på hur det gick för de andra i klassen. Det här togs bort som sagt under 1990-talet och ersattes av ett betygssystem som var resultatstyrt. Och ja, det hade andra problem det med betygsinflation och sånt där, men det är en annan sak. I alla sociala sammanhang där en människa befinner sig gäller däremot det relativa betygssystemet så som tillvaron faktiskt ser ut. Om en människa, det är ganska enkelt, om en människa betraktas som rik, beror ju inte på huruvida den här människan har en viss summa pengar på banken. Det finns ju ingen liksom nivå, någon limit som säger att har du kommit över den så är du rik, utan det beror ju helt och på hur man jämför sig med sina grannar, sina kompisar, den miljö som man befinner sig i. Alltså om man bor i ett flashigt villaområde så kan man tyckas vara en tråkig medelmåtta i sammanhanget, men om man då istället uppehåller sig i så kallade utsatta områden eller något sånt här, så kommer man direkt att bli betraktad som en rik och riktigt rik knös. Det är ju inte bara solen som får oss nordbor att resa till exempel till Thailand och såna här ställen. Det är så billigt där, säger vi. Så billigt i Thailand. Kostar nästan ingenting att bo och äta och handla. För thailändaren så är det inte ett dugg billigt. Utan de betraktar vanliga svenska knegare som en riktiga rikemän. Och beter sig också därefter. Och det tycker vi är trevligt. Få vara med om det någon gång. Status är också relativt. Det handlar bara om att hitta rätt måttstock, liksom hitta rätt sammanhang, så löser sig det mesta. Det är lite som med idrott. Du kan vara en riktig sopa i fotbollslandslaget, men vara den stora stjärnan i Kolans ög i KGF. Inte för att jag ens är det, men jag var med en gång i ett bluesband som var världsberömda på hela Kolans ö. Det var också en kick. Ni fattar vad jag menar. Politiska och religiösa rörelser lider också av det här dilemmat. Alltså, till exempel då så imploderade de flesta radikala vänstergrupper som fanns på 70-talet. De imploderade. De upphörde av egen kraft, va? På grund av att man i sin iver att vara en hängiven och övertygad marxist försökte överträffa varandra i renlärighet. Och detta gjorde man så till en grad att det till slut inte fanns någon som var tillräckligt renlärd kvar när alla hade blivit uteslutna. Det fanns ingen som kunde driva rörelsen vidare, och den sista som sen till slut låste dörren och släckte lyset brukade vara en fullständigt fanatisk galenpanna. Inte sällan efterlyst av polisen. På samma sätt har också de kristna extremrörelserna gått sitt öde till mötes. Efter att man har dömt ut den ene efter den andra för att inte hålla måttet, så är då när tävlingen om att vara mest hängiven gått över styr, så fanns det stort sett inga mer kvar än ett par förvirrade och ganska ensamma lärjungar. Men hela Knutby-frågan handlar ju precis om det där. Och det är ju inte något unikum, man säger så. Men det är naturligtvis ytterligheterna. Men kvar står ändå ett faktum att om vi inte mäter vår rättfärdighet i direkt förhållande, i direkt relation med Jesus, så återstår enbart den relativa mätmetoden. Det vill säga hur bra jag är jämfört med någon annan. Nu ska jag säga så här, att nu är det ju inte så att de flesta ser ner på andra. Jag tror att de människorna som gör det, de är faktiskt i minoritet. Det vanligaste är däremot att vi ser ner på oss själva när vi jämför oss med andra, eller hur? Att Jesus menar att den där farisén inte ska se ner på tullindrivaren, det fattar vi ju direkt, eller hur? Det är inga problem med det. Men det innebär ju också att tullindrivaren inte ska se upp till farisén och därmed se ner på sig själv. För då har ju fenomenet fördubblats på en gång. Då har vi två stycken som ser upp till farisén och vi har två stycken som ser ner på tullindrivaren. Båda två har alltså samma problem, en relativ syn på rättfärdigheten, och så jämför de sig med en annan och den ene blir väldigt nöjd och den andra är väldigt missnöjd. Nu ska jag citera lite, eller jag ska inte citera, men jag ska hänvisa till Paulus i Romarbrevet. Någon gång i slutet på kapitel 5 och början på kapitel 6 så håller han på att resonera kring någonting som, där han säger att där synden blev stor överflödade nåden desto mer. Samtidigt då så säger Paulus också att vi naturligtvis inte ska söka upp synden för att nåden och rättfärdigheten från Kristus ska bli större. Men den som någon gång har kraschat kraftfullt i livet, kraftfullt och uppenbart, och dessutom med fruset blod insett detta sitt misstag till fullo, och sen sett sig omkring och insett att han eller hon har förlorat allt anseende och värdighet, och det gör verkligen inte saken bättre att försöka jämföra sig ens med den uslaste medmänniska. Sant är att när den personen slutligen i sin vånda vänder sig till Jesus direkt och mottar förlåtelse och upprättelse och med en groende tillförsikt och börjar röja i de här spillrorna, så slås allt relativ mätning ur spel. Då är det inte intressant om grannen går mer eller mindre i kyrkan än vad jag gör. Det är inte intressant om folk är präktiga till tusen. Det är inte längre intressant vad mitt umgänge tillhör för socialt skick eller samfund. Det enda som är intressant är den rättfärdighet som Jesus i det ögonblicket gav mig. Om folk ser ner på mig eller ser upp till mig, det är irrelevant. I det ögonblicket, om de är stolta över mig eller skäms för mig, det är ointressant. Inga jämförelser håller längre. Den enda rättfärdighet som räknas är den som Jesus ger. Tro mig, jag har sett det många gånger. Och ni som känner mig vet också att jag har gjort den resan personligen. Att söka sina egna gränser kan man ju göra om man tycker sånt är spännande. Och man kan också överträda dem. Men det är ju inget som varken jag eller Paulus rekommenderar, va? En klok människa gör ju sitt bästa förstås och kan glädjas också när han eller hon lyckas. Även med det som andra inte lyckas med. Så är det. Men när vi försöker gradera oss själva i frågan om vår relation till Kristus, i vår efterföljd, så får vi faktiskt låta bli att snegla åt sidorna och titta på grannarna, kompisarna och se vad de gör eller inte gör. Låta bli att jämföra oss själva med andra människors värderingar, åthävor och livsstil. Andra människors påståenden också om vad som är det goda, vad som är det rättfärdiga, fromma och det föredömliga. Det finns inget att hämta i det i fråga om helighet, och framförallt ingenting att hämta i fråga om nåd, förlåtelse och rättfärdighet. Allt detta kommer uteslutande från Jesus själv. Och en sak ska ni ha klart för, att i Guds rike förekommer ingen relativ betygssättning. Det spelar ingen roll när jag står inför honom om jag var bättre eller sämre än någon annan. Det kan ju inte spela någon roll när Jesus frälser av hela sin kraft var jag står på en relativ betygsskala. Att tro på nåd har ju ibland ofta beskrivits, framförallt i lite gamla sånger och predikningar, så när man kan läsa. Man använder mycket bilder och metaforer, så sa man det. Man liknade med att segla. Att segla på nådens hav. Känns för mig lite svårgreppbart. Förstår det riktigt. Men den här sommaren som gick då, plötsligt så fattar jag precis den liknelsen. Det har varit så mycket båtar i skärgården den här sommaren. Det har varit så mycket båtar så det har sett ut som Skansens apberg ute på en del skär och holmar. Alltså en väldig massa människor har skaffat båt under pandemin, kan jag säga. Och man märker så tydligt att folk inte bara har skaffat båt, de har också skaffat sig en ny statusmarkör. Och de använder de här också i gästhamnar och ut på kobbarna. Och ibland kan det bli ganska otrevligt, tyvärr. Men så fort det blåser en liten vindpust, det är helt konstigt, så fort det bara blåser en liten vindpust, då är de borta. Blåser över 4 sekundmeter så finns det inte en båt, inte en av de här ute. Då ligger de i hamnen allihopa. Alltså, det verkar som att det bara är i fint väder, alltså när det är blekevatten och solen och så här. Det är bara då som det här revirpinkeriet fungerar. Alltså i samma som i övriga livet, skulle man kunna säga. Alltså det är bara när det inte stormar. Det är bara när det inte stormar som man kan sola sig i glansen av sin egen förträfflighet. När det blåser hårt ute på Vänern, då är bara seglarna kvar. Det är små segelbåtar, det är stora segelbåtar, det är billiga segelbåtar och dyra segelbåtar. Enkla och enormt påkostade, allt ifrån ett par tusen lappar till flera miljoner. Och alla glider de på något sätt fram där i en gemenskap av att det är vinden som för dem fram. De litar på den. De känner dess kraft och underordnar sig den. Det går givetvis att segla i vackert väder också. Det gör det också, även på nådens hav, kan jag säga. Men det som kännetecknar en seglare är att han är mer intresserad av vinden än av hur andras farkoster tar sig ut i solskenet.